jag tror att vi behöver inte liksom fler sådär träffsäkra prediktioner av självutnämnda experter, men vi behöver snarare kanske förstå lite bredare vad som händer.
Välkommen till Framtidspodden Kjellander och Björk och till vår samtalsserie The Digital Twenties. Ett sekel har gått sedan det glada 20-talet, The Roaring Twenties. En period som präglades av framtid, optimism, konstnärlig dynamik, en kraftig ekonomisk tillväxt och inte minst väldigt mycket jazz och fest. För vårt nya 20-tal så vill vi bidra med tankar om vad det här decenniet kan innebära för oss människor. Ett decennium där teknologin kommer genomsyra varje del av våra liv. Och därför så bjuder vi in en mångfald av hjärnor. Jag heter Andreas Kjellander och som vanligt har jag med mig min poddbror Mats Björk.
Hejsan! Det här samtalet skulle jag vilja säga också att gör vi tillsammans med Bisnode som är en del av Dun & Bradstreet. Som en ledande global leverantör av data och analys hjälper de dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor? Och vi har ju som vanligt med oss en gäst. Så jag skulle vilja säga välkommen till dig, Christian von Essen. Välkommen till podden.
Tack snälla.
Det här är ju inte första gången som du poddar, Christian.
Nej, det är det inte. Men många tycker att jag har hållit på så himla länge. Men jag tycker 3 år är ganska kort tid. Jag tycker att jag bara har börjat.
200 avsnitt.
Ja, precis. När vi pratas vid nu så har jag släppt 199. Så att, får vi se om jag firar 200 på något sätt. Men det trodde man inte när jag drog igång de första liksom, 5 och körde varannan vecka. Och sen var det uppehåll och sen en gång i veckan eventuellt. Och sen började det liksom rassla till. Så plötsligt var jag uppe på 183 och tänkte, vad hände däremellan?
Jag tänker att jag gör en liten intro av dig i lite bakgrund. Och så sen så försöker vi oss på någonting som vi kallar scopning. Det vill säga att vi kort beskriver vad det är för samtal som vi ska försöka ha här och så får vi helt enkelt se om det är där vi landar sen efteråt. Så för er som lyssnar in på det här, ni har förstått att det är en poddare, en poddkollega i branschen som vi har bjudit in till samtal här idag. Och det är alltså Christian von Essen och du är ju en frilansande redaktör, du är en skribent, en copywriter och så kallad poddare. Du driver podcasten Heja framtiden, en jättebra podcast och en plattform för framtidsfrågor där du intervjuar experter, forskare, branschföreträdare, författare och visionärer om hur framtiden kan se ut och hur vi kan göra den så bra som möjligt tillsammans. Och jag ska lägga till där också, bland väldigt mycket annat så skrev du förra året boken Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. En diger meritförteckning skulle jag vilja säga, men som en start, är det det jag har beskrivit här, Christian?
Ja, alltså samtidigt är det här bara de senaste åren, men man kan väl säga att sen jag började frilansa för 15 år sedan så har det blivit mycket. Jag började egentligen från bloggvärlden och sen vidare in till att ta redaktörskap för magasin och sådär, branschtidningar för resebranschen och så vidare. Och samtidigt mycket frilansskribentuppdrag inom content och native. Det som förut hette redaktionella annonser och sen blev det coolt och så heter det native. så att, och jag har ju marknadsföringsutbildning och journalistintresse. Så att de två liksom, drivkrafterna sammansmälter då någonstans. Vad ska man säga, mellan 2005-2010. Och sen dess så har jag jobbat väldigt mycket med kommersiella skrivuppdrag och mitt problem är att jag måste alltid ha något extra. Jag måste alltid ha ett eget projekt. När jag var 19 startade min första musiktidning själv. Och det var samma sak nu. Jag känner att det finns någonting där ute som jag bara måste ta tag i. Men jag vet fan vad det är. Mm. Och så insåg jag att, nu drar jag lite bakgrund här bara till podden.
Jättebra.
Jag insåg att jag träffar ju så himla mycket olika typer av människor. Och där det är mest kittlande, det är ju när man får lite framtidsperspektiv, trendspaningar, kanske visioner framåt. Men det finns ingen som riktigt samlar allt det här på ett ställe, en medieplattform. Alla har liksom det i näringsliv eller samhälle och så vidare. Och då tänkte jag att jag kan göra det ett riktigt så här brokigt pusselbygge av spännande människor. Så det var redan 2015 hade jag första anteckningarna att jag måste starta en intervjupodd om framtiden. Och den ska heta Framtiden. Mm. Tänkte jag. Och så hittade jag Svekos podd som heter Framtiden.
Mm, precis.
Och bara, vad fan. Tänkte att det här, då är jag upp. Jag stänger datorn. Ja, men det var ju så. Man bara, det här är omöjligt. Och sen så gick det några månader upp. Men vänta nu, det kan ju faktiskt finnas två poddar om framtiden. Och så till slut när jag pratat om det här tillräckligt länge så kom jag i kontakt med Morris Skånman som är kommunikationskonsult. Och jag kom i kontakt med honom för att han jobbar med poddar. Och så sa jag, pratade med honom. Och så visade sig att han hade då Facebook-sidan Heja Framtiden. Mm. Där han postade lite så här, ja, men positiva framsteg och nyheter. För han ville liksom, han ville egentligen motverka Sverigedemokraternas det här systemkollaps-retoriken. Och jag sa, men kan vi inte koppla på en podd på det här, Heja Framtiden? Ja, ja, visst, vi kör. Och så lyckades vi med gemensamma ansträngningar och Tobias Wahlqvist också inblandad och så fick vi låna utrustning och någon gjorde loggan och gjorde vignett och så plötsligt så hade de liksom knuffat igång mig och sen våren 2018 så har jag liksom kört på själv och byggt upp det precis som jag själv har velat.
Jättespännande och tack för att du liksom broderade ut min ganska, ganska korta begränsade bakgrund där. Jag tänker att du har faktiskt hjälpt till att skopat det här samtalet nu också. Det är det här vi vill prata om. Ja. Ja, men för det är jättebra, för det var vad Andreas och jag tänkte. Men nu sätter vi oss och pratar om dels liksom hantverket som vi faktiskt gör alla tre här nu. Försöker ha rika, spännande, engagerande samtal med spännande hjärnor om framtiden. Och vad som går in i att försöka bygga den. Och så sen naturligtvis också prata om vad vi tänker själv då kring den. Specifikt vill vi också faktiskt prata om just den här positivismen. Alltså, eller vilken känsla eller vad det är som ska ge tolkningsföreträde när man betraktar någonting så abstrakt som framtiden och vad som kommer ut av att man, att det är olika, alltså om man tittar på den som ett systemkollaps eller om man tittar på den som möjlighet att bygga någonting nytt avgör ju clearly outputen liksom. Så det vill vi också dribbla lite grann med. Men vi ska inte missa emo-rock från 95 eller 97. Vi får ju liksom inte glömma bort ett kapitel som är ganska spännande i din bakgrund också.
Ja, just det. Du tänker musikkarriären, nu gör jag citationstecken. Nej, men jag började spela, jag fick min första gitarr när jag var 15, lärde mig Nirvanas Nevermind-skiva. Typ.
Mm, såklart.
Och så började vi inse då kompisar att man slutade på idrotten för det var så jävla mycket. Och började inse att man kunde spela i band. Det fanns gratis replokaler i Ungdomens hus eller vad det var i Uppsala. Mm. Och jag spelade gitarr och vi startade ett skatepunk hardcore band som heter Wallride. Som blev ganska bra på slutet, men som väl lider av den tidens konstanta behov av att aldrig vara riktigt seriös. Utan även om man gjorde en bra låt så skulle texten handla om att man är bajsnöd och letar efter en toalett. Liksom. Ja. Tyvärr, men så här efterhand. Men då var det ju roligt. Då skulle ju allting vara ironiskt. Man fick ju aldrig blotta sin allvarsamma sida, för då blev man nedsablad direkt.
Ja, precis. Ja. Jag tror både Andreas och jag har också någon form av hobbymusikalitet som pockar på där, så vi kan relatera på många plan. Just den där är ju faktiskt jättespännande. Varför? Det är någonstans... Vi är någonstans i den där växlingen från att faktiskt våga blotta sig och vara sårbar och så man då får till bra samtal. Och egentligen, det är ju det du gör på podden, tycker jag.
Ja, ja verkligen. Det blir kanske en motreaktion. Man är trött på den här ironiska ytan hela tiden. Mm. Jag tror det blev så också efter 90-talet att det var så här, behov av, man pratar mycket om så här, det autentiska och äkta och så här. Så det finns någonting i det, men och om man ska fortsätta på musikhistorien där, så var det ju när jag flyttade till Singapore och började plugga där som det lossnade mer, för då hittade jag ett band som hade musik, hade musiker, spelade och replokal och allting, massa bra låtar och hade ingen sångare. Så att jag svarade på en annons i ett fanzine i Singapore.
All right.
Och de sa, vi spelar allt från Radiohead till Refused.
Okay.
Och det tyckte jag lät så otroligt rätt. Och det var verkligen så. Så jag började repa med dem och så sa deras vänner att vi håller på att bygga en musikstudio här i Singapore och vi behöver ett band som spelar in första skivan för att göra en benchmark. Så att, kan inte ni göra det gratis? Så att på dagarna så pluggade jag business i Singapore och sen så på kvällarna så åkte jag in till stan och repade och spelade live mitt i Singapore och spelade in skivan då 2001 och släppte den. Det blev liksom, det började ändå hända någonting. Det började intervjuer och lite spelningar och
kul.
Åkte till Malaysia och spelade och så.
Jag måste ju dela de här länkarna sen så man kan få lyssna lite på.
Ja, det vet jag inte. Men... Ja.
Jo, men jag satt och tänkte här att liksom spendera gärna några minuter och kika in, ni som lyssnar, och kika in på Christian von Essens hemsida och på Om mig där, för där har du faktiskt generöst delat liksom länkar till playlists och sådana saker och berätta lite. Det är, alltså jag tycker det är jättekul. Det är jätteroligt att du har samlat ihop hela det där, för jag menar, det är lätt att man liksom slamsar bort rika stycken av historia bara för att man liksom men det där var då liksom, det var ju skitroligt och,
ja, men jag tror jag ser på livet lite så att det är inte jag tror många har så lätt att så här, nej men gud, det där var ju 20 år sedan, åh vad pinsamt, jag går vidare, det är något helt annat nu, och jag tror inte riktigt att man är någon helt annan. Jag tror att man har allt det där, jag bär liksom med mig alla de här åldrarna och de här banden och böckerna, alltså allting finns ju där någonstans. Så det är inte riktigt kronologiskt på det sättet. Nej. Jag tycker det är ganska roligt att samla ihop det och vara så här transparent. Bara, men så här dåligt lät det då och sen så lät det så här. Och
så. Fast det gör det ju
inte. Autenticitet, så var det ju där i Singapore, då var det ju mer emo-rock, då var det ju väldigt mycket hjärtasmärta. Och sen så har jag väl... Jag hade en period i Stockholm, jag spelade i garage rockband. Då var det mer attityd och skinnjackor och liksom svett och liksom testosteron. Och sen så föddes min första dotter precis när vi skulle boka så här, Europa-turné och hade så här spelningar i Bremen och Düsseldorf. Och då sa jag att fan, vi ska föda barn den veckan. Jag tror faktiskt inte att jag ska vara med då. Så då hoppade jag av. Och sen har jag gjort mer egen musik, alltså singer-songwriter-mässigt.
Men det kanske är där, tänker jag också. Alltså, liksom dåtidens alltså motsvarighet till liksom podd och liksom ge någonting till, liksom, till världen, eller om man ska liksom ge uppror mot världen. Nu finns det så mycket, många fler val, tänker jag, hur man kan välja att forma det, liksom, det avtrycket. Så på så vis håller jag 100% med dig, att man är ju på något vis sig själv, även om man har någon form av liksom identitet som liksom mognar eller erbjuds nya möjligheter till liksom kreativa uttryck, oavsett om det är podd eller att du har liksom, här har vi liksom, nu har jag en så här TikTok-plattform, så nu helt plötsligt kan jag ge utlopp för all den här liksom konstnärligheten som fanns eller som har funnits inom mig. Jag har haft svårt att liksom få ut den, men där kommer liksom tekniken in, tänker jag, eller där kommer framtiden in i, liksom, med nya möjligheter. Den här jag fastnade för att du beskrev det här som ett liksom passionsprojekt, och den är ändå resa, nu är det en ganska snabb resa om man bara liksom pratar podden, 3 år tror jag du nämnde där. Hur har liksom din upplevelse för din passion utvecklats? Kanske en väldigt djup fråga här att börja med, men hur känner du, att har det varit den här liksom ventilen på allt det andra du gör? Lite som man går till det här liksom garaget och bara lirar med polarna i bandet, eller har den liksom, har seriositeten, liksom, den här volymreglaget verkligen skruvats upp? Vad har du haft för upplevelse?
Både och, men det är fortfarande så att jag kan känna att jag vill ta en paus från alla måsten och jobb och bara sätta mig och redigera ett poddavsnitt. Det är liksom avkopplande för mig. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Och jag gör allting själv också, den anledningen, för att jag vill inte liksom släppa den kontrollen riktigt. Och släppa det jag lär mig också när jag faktiskt klipper, för då har jag ju samtalet igen mycket närmare. Och lär mig massa. Sen så tror jag att jag tidigt insåg att det är en jäkligt bra plattform att bygga från. Heja Framtiden, ett bra varumärke. Jag lyckades få med ganska bra människor i början direkt. Och jag kände ganska snabbt att så här, det här kan man göra mer av. Man kan utveckla det till föreläsningar, man kan göra magasin, man kan göra böcker och så vidare. Så att jag har hela tiden försökt ha så där en liten målbild så här lite längre fram. Man börjar med podden och så är den igång, för det har jag pratat om flera år. Och sen tänker man att jag ska börja föreläsa också om det här. Och så ligger det lite längre fram i tiden. Jag började till och med skriva på min visitkort innan jag ens hade börjat föreläsa. lite så jag tänker, alltså också att man formar, apropå forma sin egen framtid. Mm. Att man stakar ut något som är inte allt för avlägset, men som är möjligt. Och som bara, men det här vill jag göra. Då gör jag väl det. Då är jag väl en sån som föreläser. Och sen när jag började prata om det, och så plötsligt så fick jag de första och så började jag släppa. Mm. Sen hade jag kanske trott när jag drog igång att det skulle gå fortare att växa publikmässigt med en podd. Det har ju varit väldigt organiskt och sakta, lunkande tillväxt. Och det kanske ni upplever ofta, att det blir inga sådana här jättespikes någonstans. Utan det är verkligen trägen vinner på något sätt.
Verkligen.
Vi sa det, jag reagerar lite på saker som du säger här. Vi sa det först det här, vi sa det innan vi tryckte på räck här, att det är ju brottning liksom, det är grit för att jobba med. Men allt som egentligen är värdefullt liksom har ju någon form av koppling till grit. Vi måste liksom grinda, brukar vi säga, Andreas, eller i alla fall jag. Alltså brotta fram resultaten, och för det också gör det att det slipar ju, tycker jag, om jag bara tänker själv, slipa igen i hantverket. Man förstår mer och mer av vad det är man håller på med i liksom för varje episod. Och kopplat till det så var det en sak som du sa nu som jag tycker, som är en ganska sen insikt för oss, Andreas, när vi har diskuterat ungefär liknande resa, att det är jätteviktigt att redigera avsnitten själv, för att det är där det liksom sker. Det är huvudaktiviteten som vi håller på med, det är de här avsnitten. Och det som kommer av det är när du lyssnar på ett samtal som du har haft och du får lyssna igen, då kommer det sjukt mycket kunskap. Det är sjukt utvecklande. Mm. Det var vad jag tog in. Är jag liksom ute och är jag på rätt ballpark?
Verkligen. Mm. Verkligen. För att det är lätt när man sitter och intervjuar, då är man ofta kanske i nästa fråga eller man kanske zonar ut lite grann. Man kan inte tycka att allting liksom är superintressant och går in 100%, utan det blir ofta ha-upplevelsen när man kanske lyssnar igen 2 veckor senare. Och bara, fan vad bra det här var. Vad spännande det var.
Verkligen.
Och det är fantastiskt.
Ja, men verkligen. Och jag håller helt med. Framtiden då? För den, jag har spolat tillbaks 3 år. Och tänka, liksom, om man tänker på att framtiden på något vis är extremt aktuell för så många människor nu. Sällan har vi liksom det här året liksom blickat så mycket mot framtiden. Och jag läste en bok i fjol som du släppte. Oerhört spännande kring vad som ska hända med framtiden med de här 20 visionerna om Sverige efter corona. Och någonting som jag har tagit med mig från den boken, det är också de här 3 åren tillbaka, då tror jag att kanske några fler år, men att man har tittat mycket på framtiden liksom lite oseriöst. Jag kan utveckla det. Jag tänker att man nästan liksom har fått tagit ställning om man ska vara, antingen är jag optimist och liksom har den här utopin, framtiden är den här liksom, den här goda platsen och så här har vi liksom styrs av lagar som är alla lyckliga, eller så tar man den här liksom mer dystopiska ställningen till liksom till framtiden. Här har vi liksom det onda samhället med ett samhälle som styrs liksom av förtryck, den här liksom kontrollerande staten. Men jag upplever också när jag läser den här boken att det är väldigt mycket typ vad Hans Rosling skulle beskriva som en possibilist. Alltså att du gör inte det här projektet med någon liksom naivitet. Den heter Heja framtiden och där får man ju en shot av liksom optimism. Men det är väldigt liksom, det här är någonting man måste göra. Mm. Får du de liksom reaktionerna i de här projekten, de här olika, med podden och med boken och
om jag backar till början, så tror jag att jag också hade den inställningen lite grann, att jag var nyfiken på så där, vad händer i framtiden? Kan inte du beskriva 2040 inom det här området? Och sen insåg jag ganska snabbt att det började liksom ta slut. Det var inte så spännande, för att det är ju helt omöjligt att säga. Exakt. Så att jag är fortfarande med liksom, rena futurister, men efterhand så blev jag mer intresserad av så här, hur skapar vi framtiden och vad är det för människor som sitter på coola lösningar för, av stora problem. Och jag tror att jag var också inne på det här precis i början, att här, är du framtidsoptimist eller inte? Och skulle man säga, svara ja eller nej. Och det var någon, jag tror det var Gustav Josefsson Tada, som suckade och bara, jävla fråga liksom. Vad ska jag svara på det? Det finns inget bra eller dålig. Framtiden är ju bara. Ja. Så att jag har liksom ändrat mitt synsätt lite grann där. Och det, jag tycker också att det innebär att om man tidigare förlitade sig på folk som ställde sig på en scen och sa att håll i, sätt på säkerhetsbältena för nu kommer världen för alltid förändras med blockchain och 2050 kommer där. Då tar man också en lite så här passiv roll, känner jag. Jag vill ju vara med. Jag och mina gäster är ju med och skapar framtiden hela tiden. Och det är det jag tycker har varit en insikt hos mig, att ta en mer aktiv roll i det skapandet. Och man pratar ju om co-creation och sådär, agents och så vidare. Att man är en agent som styr det man faktiskt, den riktning man vill åt.
Jag tror, jag kan inte tala för dig där, Andreas, men jag tror vi skriver under på det, på din insikt, din observation här. Vi hamnar typiskt i, skulle man kunna säga, transformationssamtal. Alltså sätta en riktning för vad än man vill uppnå. Alltså, om vi tänker exempelvis verksamhet, men det är också person eller organisation eller vilken en sån här logisk gruppering av människor man vill ha här. Att sätta riktning. Och att göra det seriöst idag innebär att man ska ha orientera sig. Det är det vi tycker, det är den stora attitydsförändringen som jag känner har hänt själv då, från kanske 2015 fram till 2021 där vi är nu. Att det är det ansvarsfulla att faktiskt ha diskussion om scenarios, så att man kan göra sig själv tålig när man är på väg dit, och att stycka upp det här stycka upp det här i de steg som man måste göra. Tar man på sig liksom kostymen och powerpointen så heter det ju transformation då, men det här är ju någonting som är för oss alla, oavsett om vi är en liten myra eller om vi är liksom en högt uppsatt liksom corporate person som ska göra det. Och i det tycker jag är det viktigaste själv då, tillbaka till arbetet som vi gör här nu alla tre tillsammans, det är att om en sån här konversation kan stimulera modet, att man vågar vara sårbar nog att blicka framåt och inse att man faktiskt ska kanske kannibalisera på det som man har gjort innan, alltså det som man gjorde innan slutar bli värdefullt, så då måste man acceptera det och byta vad som ska vara värdefullt framåt. Om det kan hjälpa, om några av våra ord kan hjälpa, ja men då har vi ju, då får vi ju liksom tacon som man äter på fredag kväll blir ju lite godare. Kan du ser vi samma sak här? Vad tänker du när jag pratar så här?
Jo, absolut. Och jag menar, jag är ju också småföretagare, entreprenör. Jag och min fru driver företag ihop. Om vi inte har jobb så har vi inte taco fredag. Alltså vi måste varje månad baxa in hyran, skatten, momsen, allting. Så att vi har liksom ingen anställning att luta oss emot. Har aldrig haft. Så att bara där är ju så här, är jag inte relevant? Nej, men då måste jag se till att bli relevant. Kanske i något annat sammanhang. En annan kontext, en annan bransch. Som sagt, jag var djupt inne i resebranschsvängen. Jag gjorde resebranschmagasin för den lilla ankdammen. Och jag tror vid något tillfälle så var det så här 5 eller 6 olika skandinaviska resebranschmedier som slog som samma stackars flygbolagsannonser. Och till slut så började det liksom bli färre och färre utgåvor av tidningen. Det skulle gå på webben. Och till slut så sa jag, men nu hoppar jag av det här. Och då måste man inte vara kvar. Man kan faktiskt bara bestämma sig att jag ska titta på något annat istället. Så jag tror att podden har ju varit ett sätt också att säga, men det finns ett nytt medium. Jag älskar att jobba med media i alla former. Varför ska jag inte testa det här? Även fast det känns klyschigt att det är ännu en så här vit medelåldersman som ska börja podda och göra intervjuer. Men skitsamma, det får väl vara så. Och nu, ja. nu ser man med Clubhouse till exempel som precis har dragit igång att det kommer komma massa spännande entreprenörer och duktiga människor som hittar sin grej där.
Mm, verkligen. För är det någonting, tänker jag då, i den här och det var inte, jag vill inte måla ut dig som någonting neutralt där mitt emellan, för är det någonting som verkligen framgår i, tycker jag, med Heja framtiden, det projektet som du driver, är ju också hopp. Det är ju den här boken också om visioner. Jag tänker också att det finns ju, pendeln kan ju också svänga tillbaka i den mån att vi, när Mats pratar om, vi blir de här ansvarstagande människorna, det blir ju också som att framtiden på något vis, lite filosofiskt här, och sköljer över den, och att man på något vis hamnar i nuet, där vi kanske inte har drömmar, där vi inte har liksom visioner om, vad ska jag säga, om framtid, om hur det kan bli bättre. Och det kan ju leda till såklart massa negativa, och det gör ju också liksom konsekvenser i samhället. För de här bra sakerna som vi pratar om, som ska byggas upp, de gäster som du träffar och som vi träffar och som vi också gemensamt har träffas, och det här projektet du driver, alla de här goda sakerna, de tar ju liksom tid att bygga upp. Det är gritten, det är liksom grindet, medan ofta det här negativa som vi får höra, det händer så pass snabbt. Det kanske där också, jag tänker hur journalistiken ibland liksom beskylls för att vara för liksom negativ. För det är så lätt att rapportera om det här negativa, för det händer väldigt snabbt. Medan allt det här positiva, det tar år. Men där finns det, där är du en spännande person, tycker jag. För du är ju journalist och optimist. hur hanterar du dina liksom inre demoner? Har du liksom en chefredaktör på vänster axel, och så har du liksom
det kanske
någon...
därför jag skriver mer kommersiellt, för då får man bara berätta solskens historier. Nej då, men jag vet inte, jag var nog mer konfliktsökande i min ungdom. Nu är jag mer intresserad av liksom någon slags konstruktivt samtal. Det man lär sig också när man gör så här många intervjuer är ju att det inte finns så mycket svart eller vitt eller rätt eller fel eller bra eller dåligt, utan det är väldigt svårnavigerat. Man kan inte bara säga generellt svepande att ja, men palmolja är så dåligt. Man bara, ja men är det? Då skulle det inte användas liksom i tusentals produkter om det var dåligt. Det dåliga är väl att man ersätter en odlingsmark med en annan, eller en naturresurs med en annan. Så allting kan ju vara positivt och negativt, och jag brukar ju tänka att om man är negativ och pessimistisk, det är liksom riskfritt. Man riskar ingenting genom att säga att det där går aldrig, det har vi aldrig gjort förut. Då framstår man snarare som ganska erfaren och
absolut
påläst.
Men plus där ska jag säga att det finns en, förlåt Mats, men det finns ju också en, jag tycker att det finns en stor fara i att när vi, inte själv, individuellt håller jag 100% med det, men just faran när vi samlas kring våra negativa känslor, det är ju där liksom så här, populistiska partier växer fram, och vi är inte direkt mer vi blir inte mer innovativa. Det är då startar vi ett rum på Clubhouse, nu höll jag på att säga en Facebookgrupp, då startar vi ett rum på Clubhouse om liksom faran med palmolja, och så samlas vi kring våra negativa känslor, och så blir det på något sätt ändå inte bättre, tänker jag.
Ja, just det. Nej, precis. Ibland kan jag fascineras över hur folk orkar planera så mycket av sin vakna tid på ett problem i samhället och bara gnälla och gnälla och gnälla och skriva och debattera. Och det är klart att det är viktigt att ta tag i problemen, men ofta så glömmer jag bort att så här, men det kanske finns en lösning redan där borta som vi kan hjälpa till att stötta istället för att accelerera framåt. Istället för att hela tiden dra ner energinivån på något sätt. Och sen kan jag tänka mig att många tycker att jag är så här naiv och att Heja framtiden är någon slags så här guldskimrande enhörningsprojekt. Men då tror jag kanske inte man lyssnat så noga. Nej. Jag vet inte, för jag är inte en, check och glad skit. Liksom, utan jag uppfattas snarare som ganska svår ibland, men jag tror ändå på så här att mänsklig innovationsförmåga kommer att liksom övertrumfa de flesta problem som vi har. Det är klart att vi alltid kommer att ha problem. Det är ingen som tror att vi kommer till en utopi. Det finns inte. Men det heter också heja framtiden. Det heter inte framtiden är utopisk. Utan som, precis som Mikael Dahlén, tror han sa det i första minuten av vår, min första intervju i podden. Så att oavsett vad vi tycker och tänker om framtiden och hur rädda vi än är, så måste vi ändå heja på den.
Mm. Bara, ja, det är jättefint. Ja. Mm.
Det är precis så.
Jag tycker du slår en bra sträng för en konstruktion som vi måste ha mer om vi fokuserar på det här decenniet framåt. För att jag tycker du, Andreas, du börjar inleda med Clubhouse, negativism i Clubhouse-rum och Christian, du svarar upp på det liksom, att ja, men det finns både negativa och positiva krafter då, liksom, att folk samlas kring det i samhället. Min snabba reaktion är att jag tänker att varje företeelse i samhället som är kopplat till människor har evolutionen på ett eller annat sätt prioriterat, alltså att den ska finnas där, så det kommer förmodligen vara en del av mänskligheten framåt också. Så kopplat till det, hur får vi liksom momentum i förändring trots att det är så extremt dopaminstimulerande att få gnälla, för vi har för så ser det ju lite grann ut. Det är ju sjukt skönt att få skälla på bensin upproret liksom. Och jävligt skönt är det. Du får en kick och du får en likes av kompisar som tycker samma sak. Det är så enormt fina liksom, biologiska system igång. Och det kommer inte raderas ut någonsin såvida vi inte bygger om DNA i människor. Och jag tycker att vi har teknologi som snarare ökar möjligheten att samlas kring negativa och positiva liksom, forum. Så vad är en lösning där då? Ingen press nu, Christian, men exakt hur ska vi lösa det här?
Ingen lösning, men jag tror att det vi många efterlyst länge är ju liksom sansade samtal istället för det här skyttegravskrigandet. Jag var precis inslängd i en Clubhouse-rum innan jag kom in här, som handlar om life science i Sverige. Jag skriver en framtidsrapport för ett kluster i Uppsala som heter Stuns. Jag känner bara att Clubhouse, nu kanske vi inte ska fastna vid det, men just att det är precis det vi behöver just nu. Alltså forum för samtal. Och det kanske är det också som har varit under 2020, att man sitter i alla de här digitala mötena, men det är också ganska lätt att få spännande människor till de här digitala mötena och seminarierna och konferenserna som man kanske inte hade vågat haft kontakt med annars. Jag tror att avståndet, trots att det blir liksom opersonligt på sätt och vis, så har man ändå kortat ner avståndet till beslutsfattare och näringslivstoppar och politiker. Och så här. Man kan faktiskt slänga in företrädare för storbolag och ställa dem raka frågor. Så att jag hoppas att det ska bidra till en ökad transparent och lite liksom mer sansat samtalsklimat. Det är klart att polariseringen kommer ju förstås flytta in i alla de här forumen också. Det är inte,
absolut.
Det är självklart. Ja, men jag hoppas att det breda perspektivet blir att så här, vi alla här för att liksom nå samma mål på något sätt. Vi kan hjälpa varandra.
Sen jag tycker verkligen man kan ju, inte jag då, nu är mina egna åsikter här, man kan ju verkligen inte döma någon som tvivlar liksom på världen med liksom pandemi och liksom, populism, klimat och liksom gängvåld och allting sånt. Det är ju liksom elände, man ska säga så. Jag tycker att det du beskriver där jag hörde en som sa i ett också då, på rummen, vi ändå pratade när Clubhouse här på agendan, apropå att vi kommer lite som, hennes känsla var att, eller upplevelse att vi kommer som lite ur en förlamning, att vi är liksom intryckta i våra respektive liksom nästan skrån och fack och vi har inget sätt att liksom göra våra känslor hörda. För det handlar inte så mycket om röster, för alla är ensamma, att det handlar väldigt mycket om att lyssna liksom på varandra i de här rummen. Så att det tycker jag var en ganska fin liknelse, att komma ur den här liksom förlamningen och in i samtalen, för det är där någonstans de här bra sakerna sakta byggs upp. 3 år tar det.
Nej, precis. Och det är roligt att du säger med alla problem som vi har i världen och en ganska låg framtidstro bland ungdomar och sådär. Men man kan ju ställa motfrågan då. När var det bättre?
Jättebra. Ja, för den snabb reaktion på den, Christian. Jag tänker, andra poddar, inte lika bra poddar som vi har då, men Dan Carlin, Hardcore History exempelvis, är inte lika populära som vi, som våra poddar. Nej. Såklart då. Han beskriver ju då just hardcore history, upplevelser av hur liksom extrema ögonblick i historien. En fin liknelse som man gjorde, liknelsen är ju bedrövlig, eller innehållet är bedrövligt men liknelsen bra, det är ju hur är det, hur upplever man är att en tredjedel av ens by dör i digerdöden? Vad har man, vad är liksom, vad har man för optimism då? För man har inte information om vad det är för någonting. Det är, och man har inga mönster som man kan se liksom. Så jag tycker den där frågan som du ställer där, den är jätterelevant. Varför förväntar vi oss att vi ska ha en optimistisk framtidstro? Vad är det som gör att vi... Varför skulle det vara en rättighet? Eller liksom så här... kopplat då till en jättevanlig liknelse som vi själva gör, det är att vi tycker att vi har varit inne i ett industriellt mindset under ett tag nu, och det, och använder man det och det för att ha tolkningsföreträde för hur man betraktar världen, då har man alltid tittat på mer skala, bättre, större, snabbare liksom optimering, och nu helt plötsligt så är den disruptad för att vi börjar betrakta världen annorlunda, och så med sättet att ha en industrialist keps på sig så är det svårt att ha optimism. Men det kan komma fram ett nytt tolkningsföreträde här, kanske i det här decenniet, kanske i något av dina samtal på podden, som gör att man kan se silver linings, en helt ny värld och så vidare. Jag bluddrar iväg, men får du några tankar på
Jag har faktiskt fått feedback från lärare som har sagt att de har använt mitt material i utbildning av gymnasieelever. Grymt. Det är ju liksom finaste betyg man kan få.
Ja, verkligen.
Jag var föreläst också i en gymnasieskola i Uppsala för några månader sedan. Superspännande. Jag vill ju verkligen, det är de man behöver nå med, inte just att så här, allting är toppen, men känslan av att så här, shit, vad mycket möjligheter det finns, vad mycket spännande saker som händer. Oavsett om det är teknik eller samhällsutveckling generellt. Så att jag tycker att där har vi alla en ganska viktig och stor uppgift.
Mm. Ja, men verkligen. Att liksom bekämpa pessimistiska tendenser.
Ja, i alla fall se, jag försöker använda ordet lösningsorienterad. Alltså att man, för det är ju ur de här stora problemen som det kommer, som nästa generations stora viktiga affärsmodeller kanske dyker upp. Just att hitta klimatsmarta, hållbara sätt att göra saker på. Det är de som kommer vinna. Det är inte bara för att man är lite snäll, utan de kommer också bli kassakor, så att säga.
Det, grovt summerat så lägger jag dina resonemang i en hink som jag kallar att kannibalisera på det gamla. Alltså,
för jag tror att du menar att kannibalisera på mina resonemang.
Ja, nej, förlåt. Nej, utan Vi kan inte ta oss an en ny värld med nya uppsättningar och möjligheter och problem om vi är fast i ett, ja men exempelvis nationalstatens roll i det här decenniet kommer ju att behöva vara annan. Det, sättet som vi går till marknaden kommer definitivt vara annan. Vad ljudet ska för värde, någonting som angår oss väldigt mycket, kommer ju behöva vara någon annan. Och då kan inte konservativa krafter, det enda värdet de kan göra är att de kan slipa andras idéer, men inte någonting annat, för det finns liksom ingenting i konservatism, det här är högst personlig åsikt då, som blir värdefullt i ett systemskifte eller ett megaskifte som jag då själv anser. Det tycker jag också reflekteras faktiskt om man lyssnar på din podd, Christian, så jag tar in lite
precis.
Grann det.
Så jag tror det vi landar i lite i boken då, de här 20 personerna som jag intervjuar om framtiden efter corona, så är det just så här, ja det är fruktansvärt med massa konkurser, men det är också ganska spännande, vad händer sen? Och vad blir vi tvungna att liksom, hur blir vi tvungna att ställa om på olika sätt? Om vi inte behöver pendla och lägga lika mycket tid på massa sån skit, vad kan vi göra istället med tiden? Hur kan vi leva på annat sätt om vi inte måste bo i städerna? Kan vi bli mer naturnära? Alltså alla de här sakerna kommer ju av ett stort problem och en stor kris. Men man måste ju också se någonstans vad kan det blomma upp efter det?
Absolut.
Och det tyckte jag var rätt kul att skriva Där satt jag ju mitt i det där. Det var ju maj som jag skrev den. Så det var ju ganska speciellt. Men ändå så var ju alla hade ju någon sån take på det. Att nu kan vi lära oss av det här och bli bättre. Oavsett om det är att förhindra eller förebygga pandemier i framtiden. Vad för system för det? Varför funkar det inte det som det här är nu? Varför alla länder gör på sitt sätt? Det är jättekonstigt. Mm. Vi pratar om strukturell rasism. Vi pratar om kvinnoförtryck. Som har ju liksom blottlagts i den här krisen och lyfts upp till ytan och diskuterats mer. Så det finns ju alltid någon slags positiv effekt av det mesta. Det gäller bara att hitta den.
Jag är jätteintresserad av att höra just det här det intresset. Jag såg att det varit ett högt intresse för boken. Och jag tänkte, om vi ska kasta oss in liksom vi har pratat om framtiden hela tiden, men än mer liksom i framtiden, så var jag själv lite nyfiken, så jag kollade upp här innan om vi faktiskt är mer intresserad av framtiden nu än innan liksom pandemin. För det var ju lite min tes. Nu gick jag bara in snabbt här då i Google Trends, och de har ju de här indexsiffrorna varav liksom, för ett år sedan då var den uppe liksom i 81, och nu är den nere på liksom 75. Så att det finns liksom inget tydligt ökat intresse för det här är mätt på sökningar hos människor. Jag sökte nu på Future, så att det är de engelsktalande länderna. Och då är det framförallt de som är mest intresserade av framtiden. När har du marknader här för din bok, Christian? Singapore, Filippinerna och Indien. Sen finns det också ett tydligt kluster med ett stort intresse för framtiden i Jönköpings län. så det är liksom what the data tells us. Jag är lite nyfiken och ställa frågan, vad är liksom framtiden för framtiden, och kanske då närmast ditt arbete med Heja framtiden och vad vi har att se fram emot framöver här?
Tänker du som en metafråga, så vad är framtiden för framtiden? Eller?
Jag kände när jag ställde den var det väldigt mycket meta, men vi skulle kunna ankra den i den högst närmaste verkligheten, vad som händer i ditt liv framöver.
Okej, okay, ja, men jag kanske kan hitta ett svar som angränsar till båda delarna. Jag tror att vi behöver inte liksom fler sådär träffsäkra prediktioner av självutnämnda experter, men vi behöver snarare kanske förstå lite bredare vad som händer med till exempel teknikutveckling och samhällsutveckling. Behöver förstå mer globala frågor. Så här, vad händer i Afrika? Vi kan inte vara kvar i, som Hans Roslings tes där, att vi är kvar i historieböcker från 80-talet. När det i själva verket ser helt annorlunda ut idag. Och jag tror, och det anknyter till vad jag jobbar lite med nu. Jag håller på, det finns en annan podd som heter Under 15 med Henrik Smålack. Jag och Henrik har satt igång ett nytt bokprojekt som ska ge en liksom ganska lättillgänglig och bred bild av digitala trender och teknologi. Så här, vad är AI och vad är foodtech och hur kommer sociala medier utvecklas och så där. Så lite så här historik och lite nuläge, drivkrafter och framtid. Så det ska vi pitcha runt nu, eller vi håller på att pitcha runt nu till förlag.
Spännande.
Ja, så det blir ju en lite sån, vi vill att det ska vara en handbok för nyfikna och kanske unga, inte just de här hardcore-experterna, kommer kanske inte vilja ha den, men en vanlig genomsnittligt intresserad människa ska ha glädje av den. Sen så håller jag på att göra ett nytt magasin. Jag gjorde, förra året släppte jag Framtidens hållbara matsystem, ett fin så här, day weekend-tidning i Dagens Industri, och pratade om liksom, ja, men hur matsystemet har förändrats och vilka drivkrafter som finns. Och den blev jätteuppskattad och fin. Och så den gör vi igen nu under våren. Kommer släppa i april. Och så jag har liksom, plötsligt har jag tre säljare som sitter och jobbar med att få in annonsörer till den. Och få den gå runt. Så det är jättekul. Jobbar med två framtidsrapporter. Ett livsmedelsföretag och life science-klustret som jag nämnde. Och så håller jag på och försöker pitcha nya böcker. Tänkte framförallt inom matsektorn och lärande skulle jag vilja skriva om. Kanske 20 visioner om. Det vore också bra format. Och sen faktiskt igår så testade jag första gången att spela in en pilot på en ny slags webb-tv-serie med i intervjuformat med en partner och se om det kan rulla. Så att det är sjukt mycket som händer. Och,
kul, det var ju.
Och då har inte ens föreläsningar dragit igång ännu i år. Men så att jag ser ju liksom, jag brukar tjata om ikigai, du vet, att man ska göra det man är bra på, det man älskar, det man kan ta betalt för, det som är världen bättre. Och, så nu känner jag att det börjar liksom dyka in där någonstans i mitten. När man får, men ibland så jag känner häromdagen så här, fan, jag är stressad, jag har mycket att göra, men alla de här projekten är ju det jag vill göra. Det är ju roliga grejer. Det är ju jag som har skapat det här. Mm. Den här framtiden, så att säga. Mm. Så det är väldigt häftigt faktiskt.
Omöjligt att inte få reagera lite snabbt på det du säger här. Jättespännande. Jag tänker... om man ska kanalisera sina insatser, så är bara att göra... liksom arbete för ett hållbart matsystem. Där har man löst väldigt många andra liksom biproblem. Det är ju en källa till både en liksom rätt typ av framtid, men om man inte jobbar med den, till fel typ av framtid, tänker jag då. Just eftersom nästan all resursbrist är ju kopplad också till mat i någon bemärkelse. Så sjukt spännande. Jag tror kanske jag har inte koll på hela biblioteket av avsnitt som du har gjort där, Krisha, men Agfo hade ju vi med i ett samtal på vår podd, och det är så mycket som händer inom liksom foodtech då, om vi får kalla det. Det är så sjukt spännande område.
Helt otroligt. Jag hade med Frida Jonsson från Agfo tidigt i podden, och det var även de jag samarbetade med, första tidningen som jag gjorde. Mm. Okay. Den här framtiden och Agfo tillsammans. Så att de bidrog upp med material och liksom såg till att det blev korrekt allting. Så. Mm. Och nu samarbetar vi med livsmedelsföretagen, branschorganisationen. Så att, det finns hur mycket att göra som helst. Och alla, jag tror problemet som många upplever är att det finns väldigt många goda initiativ, men det är ganska svårt att samordna dem. Det är svårt att liksom, skala upp och prata över gränserna i liksom en kedjan. Så att det är väl det som håller på att hända nu, att man börjar samarbeta mer på riktigt. Mm. Och kanske dela på risker och så. Mm. Det är det jag håller på att lära mig nu. Det finns ju massa exempel på att man skulle kunna göra massa spännande svenska växtbaserade produkter, till exempel ärtor och så vidare. Mm. Men idag så skördas ärtorna i Sverige, skickas ner i Europa, kokas, paketeras, skicka tillbaka, bara för att vi ska få kokta ärtor. Mm. Så att sådana här saker, för att det inte finns en förädlingsanläggning i Sverige, för att det kostar för mycket för en aktör att bygga. Mm. Så hur kan man då i så fall gå ihop och bygga? Alltså, sådana här saker. Mm. Så det är jättespännande att komma utifrån och se så här, oj, jaha, det här var en knut och det här är en knut. Och hur ska vi lösa det här?
På mitt muppspråk då... Då ser jag, det som du beskriver nu, det tycker jag är, sista reaktion på det här då, det tycker jag är ett av problemen med, alltså vi var inne och liksom pratade lite grann om industrialiserat mindset.
Linjära sättet att tänka på.
Absolut, och ingen fel med det, för det passade jättelämpligt på samma sätt som liar var magiska, när det var rätt typ av verktyg för. Så en bra industrialist ska försöka ha kontroll på hela värdekedjan och optimera varje steg i den. Men den världen som vi är på väg in i mår inte bra av så kallade låsta värdesystem. För att då får du den här ärta liksom processen här som är fucking värdelös på alla plan. Alltså om jag ska vara ganska spetsig. För den är ju absurd. Den är en jättebra och enkel värdekedja att förstå, men den skapar ju faktiskt inte värden, den skapar skuld i slutändan. Så att om man kan få igång konversationen på riktigt kring att öppna upp branscher som är stängda i form av värdesystem, så att nya hjärnor kan få komma in och betrakta vad som skulle kunna göras annorlunda med ett bättre resultat med mindre resurser inblandade. Om man får till lite sådana konversationer det här decenniet, vad tror du händer då?
Nej, men jag tror att många av de också storbolag som jag jobbar med på olika sätt, det är ju så här, de är jättenyfikna på vad startups gör. Man sitter i liksom pitchmöten, man tar inspiration av varandra, använder varandras teknologier och våra finansiella muskler och dina techlösningar. Alltså det finns ett, det är ett helt annat sätt att jobba på, tycker jag. Och också man ser på hur bolagen börjar tänka kring cirkularitet och delningsekonomi och så här, och
absolut,
hur Ikea jobbar och Husqvarna börjar tänka på det. Och jag menar, det finns otroligt mycket i det där som är spännande. Jag träffade igår, apropå den här webb-tv-pitchen, Rebecca Karlsson som har skrivit Exponentiell klimatomställning. Hon pratar mycket om det här, att vi har dels den teknologiska utvecklingen som är exponentiell inom massa områden. Vi har också en beteendeförändring som är exponentiell. Alltså en Greta blir två Gretor, 4, 8, 16, ganska snabbt. Så att när de två samspelar, om man dessutom får med sig kapitalet i det, då kan det hända väldigt mycket. Men det kräver, som du säger, att man öppnar upp, man pratar om att liksom öppna upp innovationssystemen och ha samverkan och sådär. Och det är ju tjusiga ord, men att faktiskt göra det på riktigt. Och våga släppa in andra och konkurrenter också, för att man vill mot samma mål på något sätt.
Ja, men verkligen, att man skalar på två dimensioner, så att säga.
Skala sig in, liksom, det är inget nollsummespel längre. Att det är inte, nej, det är inte en kaka, nej, som jag...
Verkligen.
Men om jag tar du får en större tårtbit, så får jag en mindre. Vad fan är det här? Nu är det liksom, men vi låt oss bygga ut kakan tillsammans. Ja, så det tycker jag man ser mycket, mycket mer. Också apropå samtalen i boken med liksom hur vi mäter lycka, hur vi mäter ekonomi, BNP och så vidare. Det är ju en del av det industriella, linjära sättet att tänka. Och jag tycker även att man kan slänga in det fossila där också. Att det är,
absolut.
Jag kallar det för den fossila eran liksom, de här senaste 200 åren. För att det har varit fantastiskt för att bygga välståndet i världen. Och öka medellivslängden och ge oss alla de privilegier vi har idag. Men nu får vi också ta konsekvenserna. Och vi får möjligheten att göra något annat och ställa om. Och vi måste göra det.
Verkligen. Ja. Håller helt med. Det finns många fler sätt att mäta liksom samhällsvärden på än de här totala industriella nyttomaximerande insatserna. Christian, vi tänkte släppa iväg dig till framtiden. Men vi har två avslutningsfrågor som vi ställer till alla gäster under den här kommande säsongen. Och jag tar den första där, Mats, så kan du få fylla på med den andra. Och nu sa ju du där också att du är inte lika liksom pro de här framåtblickarna. Så jag tänker att vi ska göra en tillbakablick. Och den låter då så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Jag hoppas att det kommer vara som en gemensam kraftansträngning. För då vi lyckades vända den ohållbara skutan. Någonting sånt. För det är ju under det här decenniet som det måste ske, om man tänker klimatbedömningar och sådär. Och jag tror någonstans att det är möjligt. Om man som sagt får med alla pusselbitar samtidigt. Och jag tror att ju fler pusselbitar som landar rätt, desto fler vill också vara med på något sätt. Så det är det man ser också med just, man pratar om stranded assets, att fossila tillgångar blir plötsligt värdelösa. Och då är det klart att om sol nu är den billigaste energikällan i nyproduktion, då är det klart att kapitalet också kommer att flöda dit. Även om det inte liksom är så i Sverige, så är det så kanske globalt sett. Så ja, men jag är hoppfull. Jag tror att det blir väldigt spännande tider framöver. Men vi behöver också då flera av de här samtalen. Kanske gärna så bransch och politiköverskridande som möjligt.
Bra. Jättebra. Snyggt svar.
Ja, verkligen. Sista frågan här då, Christian. Ingen press nu då. Jag tänker, eftersom du har haft 200 samtal med smartingar som har gett sin bild av framtiden, så finns det ingen extra press på dig att vara krispig i det här. Bygger lite dramaturgi här. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting, och i så fall före vad? Lite lättsamt så här, som avslutning.
Ja, man kan väl kalla det för tiden före liksom den stora omställningen, the great transition, eller något sånt. För att man kan ju inte säga att den har skett, utan man kan säga att den håller på att ske. Men om man ta sikte mot 2030 med allt vad det innebär, så kanske 20-talet kan bli något sånt. Mm. Och att den här postpandemivärlden accelererar det på en massa sätt som vi aldrig hade kunnat förutspå.
Nej. Jättebra.
Jättebra.
Otroligt välformulerat. Jag ska snabb reaktion innan vi släpper det vidare. Det är så här, jag tyckte jag såg framför mig ett pussel med pusselbitar som läggs snabbare och snabbare. Det blir nästan den analogin som jag tar in. Just eftersom lösningen framträder liksom då, det blir exponentiellt lagd pussel. Så första bitarna är lite tröga, men sen är vi många som vill lägga till bitar över tid då. Mm. Väldigt hoppfullt porträtt av framtiden tycker jag också. Det känns jättebra att prata med dig om de här sakerna. Även om vi pratar och problematiserar och donar, så får jag liksom en bra vibe. Det är vad jag tar in i varje fall.
Man får väl tycka att jag är naiv ändå.
Mm, men jag tror att det är bra. Någon som tycker det. Ja, vi är lite, vi har den linjen vi också. Man ska vara så här, en light puckad underton brukar vi säga, är bra att ha för då. Liksom. Ja. Så att man, för annars ramlar man inte in i alla möjligheter som finns framför en då, liksom på något sätt. En riktig liksom taco-treat, fredags-treat vart det här att få prata med dig om framtiden.
Ja, vad kul. Detsamma.
Hoppas verkligen att alla dina projekt liksom tågar på, för det blir värde för alla på något sätt om det gör det, och att se fram emot att fortsätta lyssna in Heja Framtiden-podden. Och för er som har lyssnat på det här idag, rekommenderar vi starkt. Man kan definitivt ha två framtidspoddar i sin playlist.
Ja,
tycker jag. Ja. Så lyssna
jag in. Men definitivt. Jag skulle vilja lägga till också om man är lärare eller pedagog och blir intresserad, för det tyckte jag var spännande som du lyfte fram där. Det här materialet och använda liksom för sina elever. Så vi länkar in så man hittar fram till dig under avsnittet här. Om man inte googlar upp dig själv så kommer vi lägga den infon under.
Perfekt.
Bra.
Tack så mycket.
Stort tack.
Tack så mycket. Trevlig helg.
Hej.
Hej.